Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och här kommer del 2 av inspelningen från Trollbäckens kyrka den 9 februari 2015. Och det är Susanne Eriksson som berättar och sjunger och jag heter Gunnela Grell Lundgren. Lyssna och njut!
Det går att omfamna både det mörka och det ljusa. Det finns någonting vackert i allt. Jo, som människor så går vi igenom mycket i livet. Mycket roligt och kanske mycket svåra saker också. Och ibland så kanske vi ställer oss själv frågan: varför jag? Och varför nu? Även om vi kanske aldrig får svar på den frågan så kan den dyka upp ibland. Livet kan kännas orättvist ibland. Och när jag ställde den här frågan som jag kommer ihåg tydligast så var det hösten 2011. Då fick jag veta att jag hade cancer i mitt vänstra bröst och det hade spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan. Och jag fattade absolut ingenting. För cancer, det är någonting som händer alla andra, inte mig. Jag var 45 år då. Och den första tiden var helt tumultartad. Sanna var med mig rätt mycket då på träffade läkare och följde med mig när jag fick cellgifter. Och vad som slog mig i början, det var det att jag kände skuld för att jag hade blivit sjuk. Jag trodde på något sätt att det var mitt fel och att nu fick jag ett straff för att jag har varit en dålig människa. Och skulden, den har ju följt med mig sedan jag var barn, så det var ju för sig lite konstigt att den kom upp. Men det var det första jag kände, skuld, nu får jag min bestraffning här. Det inte var en snäll flicka. Jag började fundera över vem jag skulle testamentera mina pengar till och sådana saker. Fundera över musik i kyrkan. Jag var rätt säker i början på att nu var det slut. När chocken hade släppt, då vände allting. Jag kände en enorm livsglädje. Ångesten också som jag hade känt den sommaren, den försvann. Och det var på något sätt skönt att få veta vad det var för fel. Även om det var cancer. Så jag tvivlade, efter det tvivlade jag inte en sekund på att jag skulle klara det och att jag skulle göra någonting bra av den här erfarenheten. Jag tänkte så här, har jag gått igenom allt det här? Och så kommer cancer nu. Det klarar jag av. Jag är vuxen, jag kan ta hand om mig själv. Det forskas mycket på cancer, det finns stora chanser att bli helt frisk. Så jag såg mig själv som frisk hela tiden. Och det här behöver jag berätta för dig också, Sanna. När jag låg där och fick cellgifter så såg jag inte det som gifter. Utan jag såg det som att det kom in helande ljus in i min kropp. Och så sprängde det där ljuset bort cancercellerna. Kanske hjälpte de här tankarna till att bli frisk, jag vet inte. Men jag är i alla fall frisk idag. Och tack vare cancern så har jag träffat massa underbara människor. Hundratals kvinnor som jag har sjungit för som haft och har bröstcancer. Och alla änglar på radio i hemmet. Och det är en gåva. Jag ser det som en gåva idag. Det är ingenting jag skulle vilja ha gjort. Och dessutom så skapade jag mitt första album under cancerbehandlingen. Det var då först på något sätt jag vaknade upp, kan man säga. Och tänkte, vad håller jag på med? Jag har ju en gåva. Och vad väntar jag på? Så det finns någonting gott i allting som händer. Men under den här första perioden av chock så skrev jag den här sången som jag ska sjunga nu och den heter Why Me. Why me? Why now? I finally began to see the light at the finally began to feel like I ser faktiskt cancern som en gåva idag. Och det enda som syns på mig kanske att jag har lite tunt med hår här bak. Jag har inte riktigt kommit tillbaka. Det är tunt för att jag hade jättetjockt långt hår förut. Nu är det lite fjösigt så här, men jag har hår i alla fall. Så har jag fortfarande den här benporten inopererad här som ett litet minne. Annars så tänker jag inte idag på att jag haft cancer. Det har varit en del av mitt liv och så är det inte längre. Jag tänkte på det här med att fråga sig själv varför jag. Det gjorde jag också förra året. Ska jag berätta lite kort för er vad som hände mig. Jag träffade en man på nätet, på Facebook. Och det klickade, det kändes rätt. Han kom över till Sverige hösten 2013 från Kanada. Bodde hos mig i 10 dagar och han friade redan efter en vecka. Och jag sa ja. Det kändes rätt då och jag tänkte så här, livet är kort. Let's do it. Sen började jag upptäcka saker hos den här mannen som jag inte tyckte så mycket om. Som varningssignaler. Det första som hände var egentligen att min mage började signalera i form av ångest. Ångest och ångest funderade på vad är det för fel. Men det jag reagerade på som var svårt, det var det att han verkade lite besatt av mig. Allt han skrev om på sociala medier var mig. Allt jag skrev, det delade han och skrev om. Så det var bara mig, mig, mig hela tiden. Och det kan ju vara trevligt att få uppmärksamhet. Så. Men det kändes fel. Den där enorma uppmärksamheten som jag fick. Jag upptäckte också att han gillade inte när jag sa till honom saker. Satte en gräns. Då blev han väldigt arg. Och så fick jag långa, långa mejl. Det var en skribent där som jag gifte mig med. Han kunde formulera sig. Han blev väldigt, väldigt, han exploderade av ilska och sen bad han om ursäkt. Jag tryckte ner den här känslan. Och han kom till Sverige december 2013. Och jag kände bara, ångesten bara växte starkare och starkare och starkare. Och till slut efter ett par dagar så kunde jag inte hålla det inom mig längre. Jag började att ringa runt för att försöka boka om hans flyg så han kunde åka hem tidigare. Och sen slutade det med att vi satte oss i soffan och pratade. Och på något jäkla sätt, ursäkta, så blev jag övertalad att gifta mig. Allting skulle bli bra. Och det var bara min egen rädsla som stoppade mig, min rädsla för intimitet och relationer. Let's do it. Och så kände jag så här, okej, han kanske har rätt, det kanske är mig det är fel på. Så vi gifte oss. Ett litet bröllop. Och jag tryckte ner den här ångestkänslan, den försvann aldrig. Men jag tryckte ner den och kände så här, nu ska jag ro det här i land. Det kanske är jag som är superkänslig. Och det kommer att bli bra. Så åkte jag över till Kanada i mars för att se hur han hade det på sin planhalva. Och det blev ju ett konstigt uppvaknande. Han hade sagt till mig då att han hade en inneboende. En äldre dam. Och när jag kom dit så var det ju han som var inneboenden. Det var en ganska stor lägenhet på 14:e våningen. Han hyrde ett litet rum där vi var. Och jag fick fullständig panik. Jag tänkte, vad har jag gjort? Och magen bara skrek. Res därifrån, res därifrån, res därifrån. Jag var så rädd av någon anledning och vågade inte prata om det här med honom då. Utan jag bara bad att dagarna skulle gå fort och att jag skulle komma hem till Sverige igen. För att på något sätt kunna skilja mig från den här mannen som jag kände det var så fel. Så kom jag till en punkt då jag fick min chans, kan jag säga. jag kände så mycket skuld också över det här. Det är också typiskt mig att jag känner skuld för allting, ta på mig ansvar och så. Men jag fick min chans när han visade upp sitt rätta ansikte. Jag hade ett möte med en manager förra våren. Och för mig är det fantastiskt, för jag sitter ju och bokar allting själv. Och här var en man som hade mycket kontakter. Han gillade verkligen mina sånger och mitt budskap och ville börja jobba för mig. Och när då min man fick veta det här så fick han ett svartsjukt utbrott. Så han bombarderade mig med meddelanden. Sounds like you're having a fucking affair. Vad jag fick på mejlen på morgonen efter. Are you having an affair? Så började telefonen att ringa. Och jag blev så arg. Och rädd. Rädd och arg. Jag tänkte, men är han inte klok? Jag har haft ett möte. Och det var då jag kände att jag skulle ha litat på min magkänsla från första början. Och till slut så vågade jag gå till tingsrätten och ansöka om skilsmässa. Och jag meddelade också då Migrationsverket, för han hade precis fått sitt uppehållstillstånd i Sverige när jag tog ut skilsmässa. Och jag kände bara att han får inte komma hem till mig. Och det var efter den skilsmässan, det var då helvetet började. Han är en stalker. Så han började att bombardera mig med mejl och sms. Fruktansvärda, hemska mejl med anklagelser om att jag var psykiskt sjuk, en fara för mig själv och andra. Det bara liksom droppade in 100 mejl på ganska kort tid. Oerhört obehagligt. Och det som var det värsta, det var det att han utnyttjade allting som jag hade berättat i förtroende. Det kastade han tillbaka på mig och bredde på och fick mig att framstå som att jag var fullständigt psykiskt sjuk och måste tas in för vård. Det var ungefär så budskapet lät. Så jag hann med 3 polisanmälningar förra året och förlorade ett jobb. Vi förlorade ett jobb tack vare att han skrev till min uppdragsgivare och spred en massa lögner om mig och hotade att gå till tidningar och berätta vilken person jag var. Så det var det han gjorde. Han kontaktade alla mina uppdragsgivare. På den tiden hade jag mitt turnéschema på hemsidan. Så att han hade gått igenom det datumet skulle jag komma där och där. Och då har han suttit och kontaktat allihopa. Och då spred ett rykte om att jag utreddes av de svenska och amerikanska regeringarna. Så var det. Han kontaktade också mina vänner i Stallfåglarna, ett sällskap som jag är med i, hela styrelsen. Musikerkollegor. Han kontaktade också socialtjänsten och skrev till dem att han begärde en psykiatrisk undersökning av sin fru. För så sjuk var jag, tyckte han. Jag har ju fått allt det här skickat till mig. Jag har ju allting sparat ifall det skulle behövas i framtiden. Men som sagt, jag anmälde honom 3 gånger och inget av det gick vidare. Förmodligen för att han befinner sig i Kanada. Så nu får vi se. Jag har inte helt kunnat koppla av ännu faktiskt. Och jag försöker verkligen att se någonting positivt. Vad är positivt med att bli utsatt så här? Och alla dessa lögner han spred om mig på sociala medier. Det blir som löpeldar. En av mina största rädslor som jag har haft sedan jag var väldigt liten, det är det att jag har varit väldigt rädd för att folk ska prata illa om mig. Jag har alltid velat framstå som kanske fin och duktig och perfekt på något vis då. Och det fick jag lära mig att hantera, för gud vad han spred rykten om mig. Så, det kan jag säga, det var en positiv del. Jag fick lära mig att hantera den här enorma negativa uppmärksamheten och alla anklagelser. Och verkligen att rannsaka mig själv också. För till en början så kröp hans ord innanför skinnet på mig och jag började fundera på om jag var så sjuk som han skrev. Men det som var bra det är att jag kunde till slut se att det här handlar inte om mig. Det handlar om han. Och nu har jag gått stark ur det här, känner jag. Herregud, vilken upplevelse att vara med om. Ni som är intresserade av min historia kan i mitten på mars kolla i Allas veckotidning. Då är jag med i ett reportage här. Så kan det gå. Vad jag också lärt mig är att jag behöver aldrig tveka på att min magkänsla är rätt. Och det behöver ingen av oss göra. Om era magar signalerar någonting väldigt starkt, lita på det. Det går att lita på oss själva. Jag tänkte gå tillbaka till att prata om att jag är en late bloomer. Jag har blommat sent. Som sagt, första sången, 45 år. Och det var som sagt, det var det som gåvan med cancern. Att jag fick fart på mig själv. Och kände att ja, men det är inte för sent. Jag lever, jag ska ta vara på min gåva. Och kan ni, det är aldrig för sent. Om jag går och funderar på att ta den där kursen, om det är kroki eller vad som helst. Eller dans eller... Gör det. Prova. Det behöver inte vara ett jättesteg man tar. Det kan vara ett litet steg. Gör någonting som ni tycker om. Det var min nästa sång handlar om. Det är också titeln på mitt album. It's never too late. Det är aldrig för sent. Och vet ni, jag tror att vi är här för att ta vara på den gåva som vi alla har fått. Vi har alla en unik gåva. Ta vara på den och sprid ert ljus i världen. Thank you. Och den heter Life's Too Short. Livet är för kort. Ingen av oss vet hur länge vi vandrar på den här jorden. Och jag tror att vi, jag säger vi, måste sluta med att vänta på någon eller något. Jag har väntat mycket i mitt liv. Jag har väntat på den här snälla pappan som skulle komma. En snäll man som skulle komma och rädda mig och ta hand om mig. Och upptäckte att det var jag som fick rädda mig själv. Det blev också uppenbart under sjukdomstiden att livet är kort. Jag kan inte vänta och vänta och vänta. Gör det nu. Ett steg i taget. Börja nu. Det kan vi alla göra. Vi har en enorm kraft. Och jag tror också att ju mer vi har gått igenom, desto mer kraft finns det att ta av. Och med den sången så vill jag tacka för att jag fick komma hit. Jag och Sanna Rogberg. Tack för att ni kom hit och lyssnade idag. Tack. Life's too short. Inför en konsert i Mora kyrka. Och den här låten, Till Mora. tillägnad med den vackra Mora bygden.
Take it away, Sanna.
Du Susanne, tack för den här fina föreställningen.
Tack.
Jag är alldeles tagen och vet inte hur jag skulle kunna intervjua dig nu efter det här.
Det är ett gott betyg.
Men några frågor har jag i alla fall. Hur gör du när dina visor blir till? Kommer de bara till dig eller hur går det till?
Ingenting kommer till mig enkelt. Jag verkar fram mina låtar. Jag får ingen gudomlig ingivelse och massa toner och ord i huvudet. Så är det inte. Jag verkar fram dem som små barn hela tiden. Så är det. Så det är ett jobb. Det är ett jobb. Ibland kan jag höra några toner och då går jag direkt till min lilla mobil. Och så sjunger jag in de där tonerna. Men det är inte mycket det brukar komma. Det kommer ibland. Och ibland kan jag få en textrad. Det skulle vara fint. Och då skriver jag ner det.
Mitt sen, i natten kanske du vaknar och
oftast
något.
Inte, nej. Utan det kan bara, om jag går bara och, liksom, och struntar i att prestera. Och bara går runt och sjunger lite på måfå. Eller vad jag nu gör, spelar fiol på måfå. Då kan det komma, oj vilken fin slinga det där var. Den måste jag använda. Och sen brukar jag då använda det, texten eller slingan, och jobba vidare på. Och det kan ta flera veckor för mig att få en låt färdig.
Ja.
Då ska det låta bra, det ska vara verser och det ska vara en bra refräng och det ska vara ord som betyder någonting. Jag kan inte skriva bara blaj blaj. Jag kan inte bara skriva liksom allmängiltigt på något sätt. Eller kan, jag gör inte det. Jag vill inte det. Utan jag vill skriva en sång som verkligen berör mig i hjärtat.
Och det berörde verkligen mig också.
Mm.
Allt vad du har berättat och det du har sjungit och spelat. Men sen då, när de här slingorna har kommit och det har kanske kommit några fler slingor.
Mm.
Vad gör du då? Skriver du noter?
Ja, då sitter jag hemma i köket med mitt notblock och min blyertspenna. Och så har
skriver för hand?
Ja, så har jag en liten synt. Den använder jag inte för att hitta melodier på direkt, utan mer att kanske hitta ackord som passar till låten.
Mm.
Och så skriver jag för hand. Och när låten är klar så har jag gjort så hittills att jag har jobbat med två musiker. De som är med på skivan också. Och då har jag gått till dem och så har jag sagt, här är en ny låt. Hörrni, vad ska vi göra med den här tycker ni? Och då får jag oftast idéer från dem. Ja men du kan göra så här. Och så kan du ta den där slingan, lägga den i början och så. Och så blir det en låt när jag får jobba med andra musiker. Mm. För jag har ju bara själva skadet till låten, om man säger så. Essensen står på pappret.
Ja.
Och sen blir det liksom en liten fylligare låt. När jag får lite input för folk som har jobbat med det.
Gör arrangemanget själv?
Nej, inte direkt. Nej, det kan jag inte säga.
Nu tänker jag på Sanna också. Hon spelade ju så godomligt.
Ja,
det liksom flöt fram toner hela tiden.
Mm.
Har hon skrivit pianomusiken, alltså hela ackompanjemanget, eller har du gjort det?
Nej, det gör inte jag, utan jag har noterna bara med själva tonerna och ackorden. Och sen hon är ju en sån erfaren och duktig pianist, så sen gör ju hon den låten till sin och så fyller hon ju ut. Det är så det funkar.
Och så sjöng hon med dig emellanåt.
Hon lägger stämmen.
Så vackert.
Tack.
Vad jag funderar på är, har din repertoar ändrat sig efter cancern?
Mm, det har den.
Var den glättigare tidigare? Du har ju haft mycket jobbigt även före sjukdomen.
Ja, men sen, när jag började skriva mina låtar, det var ju strax innan jag fick cancerbeskedet, då skrev jag min första sång. Jag var ju 45. Och då kände jag att jag ville skriva om det som var viktigt för mig och svåra saker som har vänts till någonting bra. Så då skrev jag om mitt liv. Och fortsatte med det under cancerbehandlingen. Då kom ju känslan och tankarna om cancer, om min barndom, om skuld, om att det är aldrig för sent att leva sina drömmar. Och allt det kom då. Men nu när jag har fått lite distans till sjukdomen och allt det där, så nu har jag skrivit några nya låtar. De är annorlunda. Det hörs nog att det är jag. Det tror jag, för jag har ju, de säger att det hörs att det är du har din speciella stil.
Det är som att man har en särskild handstil.
Ja,
man
precis.
Har en särskild röst som man känner igen folk
exakt.
På.
Det är vissa saker, ja men det hörs att det är du. Och nu har jag skrivit mer positiva och lite mer, ja, många tycker att de här låtarna är positiva också, fast det är svåra saker jag sjunger om. Men nu är det mer ljus och kraft och stråla i världen, lite så, lite kraftfullare sånger som håller på att komma.
Det ska verkligen bli roligt att höra dem så småningom. Hörru, du har gett ut ett par skivor. Den ena hade du med dig hit.
Mm.
Vad hette den?
It's never too late.
It's never too late. Det är aldrig för sent. Och vad hette din tidigare?
Den heter I rörelse.
I rörelse. Var kan man få tag på det?
Det går att lyssna på båda mina skivor på Spotify.
Ja.
Susanne Eriksson i rörelse.
Susanne Eriksson i rörelse, och du stavar Eriksson med C och två S.
Exakt.
Och Susanne.
Ja, och det var min första platta som jag fick verka fram. Jag hade så mycket motstånd och så mycket jantelag och så mycket nedvärdering som jag fick jobba med innan jag vågade ta steget och göra en egen skiva. Och det var 2010. Och då plockade jag ihop de låtar som jag tyckte jättemycket om. Plus en egen låt som jag spelade här idag, Till Mora. Och så satte jag ihop de här låtarna och så var Sanna med på inspelningen och en fantastisk gitarrist som heter Mats Klingström. Och så spelade vi in det under några timmar. Det gick fort i Polar Studios.
Ja, jag skulle vilja fråga dig så hemskt mycket mera om din barndom och spelmansstämmor och Hälsinghambon kanske.
Mm.
Men jag känner att det är varken du eller jag upplagda för just idag.
Vi är trötta bägge två.
Ja, jag är också trött efter bara att ha lyssnat på dig, för att jag blev så tagen. Är det någonting du vill dela med dig till mig just nu?
Jag är bara jättetacksam att du kom, Gunnar.
Mm.
Det var roligt för mig.
Det var roligt för mig också.
Fint att få möta dig.
Det var en sån upplevelse. Tack Susanne.
Tack, och vi möts igen.
Ja, det gör vi verkligen. Hej.
Tack, hej då.
Det var alltså Susanne Eriksson som talade och sjöng i Trollbäckens kyrka den 9 februari 2015. Sanna Rogberg spelade underbart vackert på flygeln. Inspelningen hörs på Radio Tyresö 91,4 och på webben tyresoradion.se. Jag heter Gunnela Grell Lundgren.